Det är ju alltid bara grunden, förkolnade nedersta stockrader. Det är hemskt.
Det här är historien om timmerkyrkan från medeltiden som blev lågornas rov. Ett vansinnesdåd la det ovärdeliga kulturarvet i aska.
Men också historien om återuppståndelsen och resan dit.
Det är ju en ynnest att få vara en av de hantverkare som får jobba med det här fantastiska projektet.
Om den kärleksfulla glädjen när bygden fick den nygamla kyrkan tillbaka.
Släkt och vänner, välkomna till vigseln mellan Daniel och Victoria.
Och de sista, ännu olösta pusselbitarna.
Det här är P4 Story om Södra Råda kyrka. En podd med Hedvig Nilsson och Magnus Hermansson.
Vi är längst ner i sydöstra Värmland. I Södra Råda, en gammal jordbruksbygd mellan sjöarna Skagen och Vänern, nära gränsen mot Västergötland.
Åkrarna eller gärden som man säger i den här trakten, de brer ut sig. Och liksom mitt på dem så är det som någon bara har kastat hit en byggnad. En träbyggnad som är grå. Vi går in och tittar.
Man anar ett eko redan innan vi kommer in där och det blir...
Ja, du har helt rätt.
Ner.
Och det är så stort här inne. Det ser inte stort ut från utsidan.
Och fortsätter man in här så kommer man in till koret där prästen stod. Men just här stod han ju inte förr i tiden i den här byggnaden, utan det var en annan byggnad. Och vi ska berätta hela den historien. Men när man står här i det här lugnet och stillheten här så är det svårt att förstå att någonting så dramatiskt inträffade här för 21 år sedan, en novembernatt.
En av landets bäst bevarade medeltida kyrkor, Södra Råda gamla träkyrka utanför Gullspång i Västergötland, brann ner till grunden i natt. Kyrkans larm fungerade inte och oersättliga historiska värden.
Så lät det i Ekot den 12 november 2001. En chock för människor här i trakten, men också en riksnyhet.
Nej, det var hemskt. Jag satt på jobb i Karlskoga och hörde på radion och jag vet att det var många som inte åkte till jobbet på morgonen. De åkte hit och tittade. Det var fruktansvärt.
Jag ville först inte inse omfattningen av det hela. Det här var ju oskattbara kulturhistoriska värden.
Några röster från människor från bygden. Och Hedvig, du har också en koppling till trakten. Hur minns du det här som hände?
Jag såg faktiskt den här nyheten på text-tv. Jag fick ringa min mor som vars morföräldrar bodde här i Södra Råda. Och innan jag gav henne beskedet så fick jag faktiskt be henne sätta sig ner.
Vi ska komma tillbaka till förödelsen och vad som hände sen. Både med brottsutredningen som skulle få sitt genombrott i samband med en helt annan och fasansfull händelse. Vi återkommer också till kampen för att ersätta det oersättliga. Det förkolnade kulturarvet.
Men först reser vi tillbaka i tiden. Vad var det här egentligen för byggnad och varför var den så speciell?
För att förstå det landar vi i det tidiga 1300-talet Sverige.
Timmerkyrkan i Södra Råda började byggas runt 1310 av de som bodde här i socknen.
Det är folkunga ätten som styr Sverige vid den här tiden. Magnus Ladelås söner håller på att tampas för fullt om makten. I ett katolskt Sverige, en viss Birgitta växer upp i den här tiden. Hon som ska gå till historien som helgonet, heliga Birgitta.
Och om några decennier ska digerdöden svepa fram över landet. Att det finns kvar träkyrkor från den här tiden, alltså medeltiden, det är mycket ovanligt. Bara ett tiotal finns kvar i Sverige, konstaterar konstvetaren och professorn Bo Sylvan i ett reportage från 1979.
Det märkliga med Södra Råda är att det är den enda träkyrkan där interiören också är helt intakt bevarad.
Någonting som verkligen fick professorn att bli närmast lyrisk var de färgstarka målningarna som täckte hela insidan med religiösa scener. Särskilt en serie målningar som skildrar legender kring Jungfru Maria.
Den djärva och svungfulla sättet att framställa detta. Det är en oerhört rik dräktbehandling Maria som sitter här i sin fotsida dräkt. Väcken rör sig livligt på ett sätt som vi överhuvudtaget inte ser i några andra kyrkomålningar i Sverige från den här tiden.
Målningarna i koret, de skapades när kyrkan fortfarande var nybyggd på 1320-talet. Och vem som målade dem, det är en gåta. Men de här kända medaljongmålningarna som täckte hela insidan av långhuset med det treklöverformade taket var signerade av kyrkomålaren Mäster Amund i slutet av 1400-talet.
Seklerna rullar vidare. Världen förändras. Den lilla spånbeklädda träkyrkan byggdes med tiden till med ett vapenhus. Men fick i övrigt stå orörd kvar här på näset mellan Skagen och Vänern. Fast i mitten av 1800-talet så är den illa ute. Då har den fått namnet Ödeskyrkan och församlingen lutar åt att riva den när en ny kyrka byggs.
Men så kommer folklivsforskaren och konstnären Nils Månsson Mandelgren på besök och han ser vilken skatt som rådaborna sitter på. Han lyckas övertala dem att istället sälja kyrkan till staten. Och Riksantikvarieämbetet kom sedan att förvalta den här kyrkan när vi rör oss in i vår tid.
Men så, en novembernatt 2001, gick alltså 700 års kulturhistoria upp i rök.
Det är ju alltid bara grunden. Förkolnade nedersta stockrader. Två stycken.
Hur känns det?
Hemskt. Det är vår utsikt. Det är hemskt.
Vid tvåtiden i natt upptäckte Carl Magnus Kalmenstrands granne att den gamla träkyrkan stod i brand. Räddningstjänsten larmades men han inte fram i tid för att kunna rädda den, berättar Daniel Höjer, deltidsbrandman i Gullspång.
Nej, det var ju övertänt hela huset och så blåste det så.
Polisen började utreda misstankar om att branden var anlagd. Men det skulle dröja innan frågetecknen rätades ut.
Betydligt snabbare, ett par månader efter branden, kom ett besked som rådaborna gladdes över.
Riksantikvarieämbetet har beslutat att bygga upp den medeltida kyrkan i Södra Råda, norr om Gullspång, som brann ner till grunden.
Fast det där skulle visa sig lättare sagt än gjort. Vi kommer till det. Tiden gick och frågan om vem som bränt ner den medeltida kyrkan var olöst.
Det var först efter att två andra fruktansvärda händelser inträffat i september 2003 som frågetecknen skulle rättas ut.
Det är med stor sorg som jag har tagit emot beskedet att Sveriges utrikesminister Anna Lindh 05.29 denna morgon har avlidit av de skador hon fick vid gårdagens attentat.
Dåvarande statsministern Göran Persson ur Ekot 11 september.
Och senare under samma dag kom ytterligare en nyhet som också väckte chock och förtvivlan.
En 5-årig flicka knivskars idag till döds på ett daghem i Arvika. En man i 20-årsåldern som bedöms som psykiskt sjuk greps en timme senare misstänkt för mordet och han är anhållen.
Mannen som utförde dådet i Arvika vårdades på en psykiatrisk avdelning. Under rättsprocessen framkom det att han hade hört röster som sa åt honom att skada människor och att starta bränder, rapporterade P4 Värmland under hösten 2003. Den utlösande faktorn till knivmordet ska ha varit beskedet om att utrikesministern hade mördats.
I polisförhör med mannen kom plötsligt ett annat erkännande.
Den man som erkände att han knivdödade en 5-årig flicka i Arvika för 3 veckor sedan har nu också erkänt att det var han som brände ner den medeltida träkyrkan i Södra Råda i Värmland.
Mannen berättade under rättegången hur det gick till. Han slog sönder en ruta och tömde en bensindunk i kyrkan innan han tände på.
Mannen dömdes för mord och mordbrand till rättspsykiatrisk vård. Han dömdes också att betala skadestånd, dels till den mördade flickans föräldrar, men också nästan 500 000 kronor till Riksantikvarieämbetet för den nedbrända kyrkan.
Du lyssnar på P4 Story om medeltidskyrkan i Södra Råda som brann ner. Men det är också historien om kyrkans återuppståndelse och vi ska in på den resan nu.
Beslutet att bygga upp kyrkan igen hade alltså tagits kort efter branden. Först gjorde man en arkeologisk utgrävning av platsen och sen 2007 så lades den första syllstocken.
Nu hugger vi knut för att timra in stock nummer 2 här. Så vi har lagt första stocken på andra sidan där har vi lagt. Den är färdig, så nu håller vi på med den här stocken då, som ska timras på plats här.
Timmermän kom från olika delar av landet för att rekonstruera kyrkan som den såg ut på 1300-talet när den var helt nybyggd. Alltså inte som den såg ut vid tiden före branden.
Men Riksantikvarieämbetet drog sig ur projektet och en insamlingsstiftelse bildad av Gullspångs kommun tog vid. Ordförande, det var kommunalrådet Carina Gullberg som själv kommer från Södra Råda.
Jag tror att många sörjer och för mig var det självklart att, klart att kyrkan ska upp igen på ett eller annat sätt.
Ja, det är ju ett projekt som jag troligen aldrig kommer få vara med om mer. Vi försöker så långt bara är möjligt att jobba på medeltida vis då. Och vet vi inte så tar vi reda på det.
Sa timmermannen Robert Karlsson.
Och den tidigare brandplatsen blev nu ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt. Både runt kulturarv och medeltida hantverk. Forskning som Göteborgs universitet blev ansvarigt för.
Alltså det är ju otroligt kul. Det är kul att få jobba på riktigt och sen vara ute och undersöka. Titta på de andra kyrkorna som finns. Och utav alla de här medeltida kyrkorna vi har kvar i Sverige så har man ju egentligen inte tittat på dem förut med en trähantverkares ögon.
Sa Daniel Eriksson från Karlskoga, en av alla timmermän som anslöt sig till projektet. Han skulle få väldigt personliga skäl till att ro i land det här bygget och vi kommer till det. Men Magnus, du och jag, vi sände ju radio från bygget och du blev fascinerad av verktygen.
Ja, för det var ju så att alla moderna verktyg som skruvdragare, vattenpass och till och med blyertspennor, de var bannlysta. För de fanns ju inte på medeltiden. Så man fick liksom tillverka egna.
Vad är det mer du har för verktyg här? Du har en annan träföremål bredvid som det hänger en rund sten på.
Det är ett, vad de kallar för medeltida vattenpass, en lostock. Och den finns avtecknad också på medeltida bilder. Och det är ett lod, en bräda med ett lod på som visar att man har en rak, alltså att man hugger rakt eller ritsar rakt. För innan vi hugger ner timmarna så använder vi kniv för att ritsa fram linjer och så. Vi använder inte blyertspennor för det kommer mycket senare.
Det är mycket man måste tänka på när man ska ha tidstypiskt med andra ord.
Ja, det är mycket forskning och mycket vi får fram under tiden här. Hela, allt det är ett stort experiment. Det är en forskningsstation om man säger, ett laboratorium där man undersöker hur det var på 1300-talet.
Sa timmermannen Olof Andersson. Hur hyvlade man på medeltiden då? Timmermannen Anna Johansson, gränsle på en furustock, visar.
Jag hyvlar nu med en skave som man för på timrets insida där sedan väggarna ska bemålas. Det var så det var. De var ju hyvlade på insidan väldigt släta för att sedan målarna skulle gå på med sina motiv. Många är ju väldigt förvånade att det kan bli så här slätt.
Bygget av kyrkan blev ett besöksmål i sig. Förr reste folk hit från när och fjärran för att se på målningarna, men nu kom man för att se timmermännen arbeta. Tidigare projektledaren Gunnar Ros.
Jag kan se många som passerar på vägen här och vänder och tittar och vill se vecka för vecka vad som har hänt. Det är arbetet som lockar. Det är så fort någon gör någonting så flockas man och vill titta på det. Så att det är när yxan svingas och man hör yxhuggen här.
Jag har varit här varje år i några år. Därför att jag är imponerad över sättet de jobbar på.
Just det här att man jobbar med gamla metoder. Och så kommer jag så väl ihåg att de diskuterade hur 17 man skulle göra med byggnadsställningarna. För man fick ju inte bygga byggnadsställningarna enligt 1200-talet. För då skulle ju Arbetsmiljöverket sätta stopp för. Och det var lite sådana där grejer som finurligt och kul.
Hur tycker du att det framskrider?
Alltså det tar ju lång tid, det gör det ju.
Sa Björn Reimers, besökare från Degerfors.
Bygget det drog verkligen ut på tiden. De högst ansvariga, kommunalrådet Carina Gullberg och Södra Råda Akademins ordförande, timmermannen Bengt Bygden, märkte av en frustration i bygden.
Jag vet ju att en del av Rådabor tycker liksom att inte klara snart.
Tyvärr är det ju så att det är våra medel som bestämmer tidsplanen och de har en tendens att variera. Men rent forskningsmässigt så har det ju kanske varit positivt att det inte går så himla fort. För då har vi tid till eftertanke och göra nya efterforskningar och upptäcka mer av det medeltida kulturarvet som vi inte kände till.
Och så till sist, efter 14 års byggande och 21 år efter den ödesdigra novembernatten så var återuppståndelsen till slut fullbordad och rådaborna fick sin kyrka tillbaka.
Det känns fantastiskt att se den
har kommit upp och siluetten är återskapad här i Södra Råda nu med det spetsiga taket. Det är jättefint,
sa Lena Höglund.
Det firas med invigning och så gifter sig Daniel och Victoria.
Ja, alltså Daniel Eriksson, timmermannen vi hörde förut, och Victoria Sjöstedt.
Och de fick verkligen vänta länge på sin ceremoni.
Jag har jobbat i 14 år med kyrkan och Victoria och jag bestämde ganska tidigt när vi träffades för 9 år sedan att vi vill gifta oss i den här kyrkan när den är färdig.
Det är ingen som har gift sig i en kyrka man har byggt. Det är inte vanligt i alla fall, det tror jag inte.
Men det var inte tanke på att ni skulle vänta 9 år, eller?
Nej, 2-3 år, sa vi. Sen skulle den vara klar.
Hur mycket ser du fram emot det här?
Jättemycket. Vi har längtat jättemycket, både jag och Daniel.
Släkt och vänner, välkomna till visen mellan Daniel och Victoria. Och välkommen till Södra Råda.
Och en som också var lycklig den här dagen när kyrkan invigdes, det var timmermannen Bengt Bygdén.
Jag känner en otrolig stolthet. Det är skönt att den äntligen står här. Och det har varit en ganska kämpig kamp då och då. Men inte i byggandet, utan mest då i finansiella problem och sådana grejer liksom som har rört till i projektet.
Och vi är ju här i kyrkan nu.
Mycket är alltså återuppbyggt av det förflutna här, men det fattas ju också pusselbitar.
Jag minns ju särskilt de färgstarka målningarna som täckte hela insidan och taket av den här kyrkan. Och går de att återskapa? Det är frågan.
Ja, vi har sällskap nu här i kyrkan av just Bengt Bygdén, som vi hörde nyss då ur arkivet. Timmermannen och Södra Råda akademiordföranden. Du, vad krävs för att målningarna här inne ska kunna återskapas?
Först och främst så krävs det en ekonomi för det. Men sen så finns kunskapen om vilka färger man använde och vilken teknik man använde för att framställa de här målningarna. Så självklart krävs det också någon som utför dem. Göteborgs universitet håller på att dra i det här lite grann och har kontakter och personer som kan vara påtänkta för att göra det här. Men det ska utföras som vi har utfört den här rekonstruktionen. En rekonstruktion av måleriet, alltså ingen kopia av det, utan vi ska gå tillbaka på som vi tror att man gjorde på medeltiden. Och då kanske det handlar om, nu är inte jag någon målare så jag kanske säger galna saker här, men det kan handla om att vi måste ut och fånga en mård med rätt form av päls för att göra penslar eller vad det kan vara. Så får man väl mala färger och blanda, och så hoppas jag att det kanske blir lika mycket aha-upplevelse som när vi har byggt den här kyrkan blir det för de som utför måleriet och forskar kring det. Så det kommer att vara ett väldigt färgexplosion i det här rummet, hoppas vi då, om ett antal år.
Hur viktig pusselbit tycker du de här målningarna är?
Ja, jag tycker det är liksom kronan på verket. Det här var ett besöksmål som man åkte i första hand för att titta på måleriet. Jag har faktiskt också fått frågan från ett antal besökare här som har kommit in och frågat sig varför måleriet är borttaget. Så att vi har i alla fall lyckats med att återskapa en timmerkyrka som såg ut som det gamla.
Jag tror vi ska gå ut och se om vi kan titta på de här spånen som är på gång att återskapas.
Ja, precis. För att som jag minns så var ju kyrkan rödmålad, men det kom ju långt senare. Det gjorde man ju inte på medeltiden, utan den var ju grå på den tiden, kärad. Och så satt ju spån över hela fasaden. Och det gör det ju inte idag, utan idag ser man ju timmerstockarna.
Man kan ju se på söderväggen här, den har ju inte stått så länge i solen, men den är ju nästan svart. Och det som händer med trä när det står så här, det är ju framförallt solen som tröttar ut träet. Vi vill gärna få på de här spånerna som kommer att skydda fasaden då, så att den verkligen håller 700 år och inte 150 bara, eller 200. Så jag ska ta och hugga ett spån. Jag tog en visningsyxa där inne som jag hoppas är tillräckligt vass. Så man börjar och hugga till kanterna så här. Den här är utkluven, så ni ser att den är ganska smal här i märgen. Så man har ett ganska brett stycke och sen så står man och hugger bort virke. Och till slut så blir det bara en tummetott kvar.
Men hur många sådana här spån behöver skapas för att täcka hela allt?
Alltså det beror ju på hur breda de är. Men jag skulle tänka mig att det handlar om en 15-20 000 spån då som ska tas fram.
Hur ska ni få till alla de här spånen då, som ni behöver?
Det vet vi inte, men vi håller i alla fall på att försöka med olika saker. Vi har ju dels har vi den här sponsra ett spån, en möjlighet att köpa spån. Och så får man vara med på listan över spånsponsorer då.
Nu har du handen ruskigt nära yxan alltså.
Tycker du?
Det där ser jättefarligt ut.
Det är ju säkert 5 centimeter.
De här kommer alltså bidra till att kyrkan kommer att hålla längre helt enkelt, ja, materialet.
Ja, precis. Det här är ju panelen kan man säga då.
Och att vi står här överhuvudtaget pratar om det här och alla lärdomar som har framkommit genom det här projektet och återuppbyggnaden. Allt beror ju på en fruktansvärt tragisk händelse. Vad känner du kring det när du tänker tillbaka på just det som hände och så där och vad som har skapats ur det där?
Jag tänker så här om det, att när det nu hände en sån här tråkig sak så var väl det här ett av de bästa sätten att vända en tråkig sak till någonting positivt och någonting nyttigt för samhället. Kan man göra så ur tråkiga händelser så kan man i alla fall bearbeta dem lättare.
Tror du om 700 år kommer människor stå och beundra det som du står just nu här och yxar till?
Ja, du. Jag hoppas det i alla fall.
Du har hört P4 Story om den nedbrunna medeltidskyrkan i Södra Råda som återuppstod från P4 Värmland med Hedvig Nilsson och Magnus Hermansson. Ljudbearbetning Örjan Bengtsing.
Musiken vi hörde var 1300-talskompositionen O Virgo Lauda, lovsång till Jungfru Maria, framförd av Vox Silenti.
Tack också till Daniel och Victoria som delar med sig av inspelningen från sitt bröllop.
Fler berättelser från P4 Story hör du i appen Sveriges Radio Play eller på andra ställen där poddar finns.